Hej!
Hej!
Välkomna till Thomas and Jay.
Ja!
Ja, och vad är det, tänker ni? Jo, det är ju vår nya podcast på Markeras Målet.
Ja, visst.
Och det är jag, Ande, eller Thomas då.
Thomas Magnum.
Thomas Magnum, ja. Jag gillar Magnum, va? Så det är därför. Jag kallar mig för Thomas.
Ja, och det är jag, det är Jönsson, eller Jay. Jay Garrick då, The Flash i originalversion.
Just det.
Från Flash Comics.
Vad gör han nu för tiden?
Ja, han kanske kommer vara med i tv-serien The Flash.
Ja.
Nu, tror jag. Jag ser inte på den, men folk säger att den är bra. Och det slutade tydligen riktigt episkt med någon slags Flash of Two Worlds-grej liksom. Så Barry Allen öppna någon dimensionsportal-ish. Vet inte, har inte sett det själv. Men det är Jay Garrick. Jay Garrick.
Det är kul att han finns i något, det, något slags...
Ja, ja. När de designade om honom, när DC startade om sina serier för några år sedan, så blev hans direkt så jävla ful. Så då bara gav vi upp.
Ja, det är ju... Ja. Vi kan återkomma till det sen.
Ja, vi gör det.
Den här podcasten kommer väl i princip handla om att vi bara snackar om saker som vi brukar skriva om på sidan.
Ja.
Fast det som inte riktigt får plats för att vi inte orkar skriva om det.
I princip. Det var vi två som kom på idén med sidan en gång för jävligt länge sedan. Och även om Fredde är en mer aktiv skribent.
Han driver den nu, kan man säga.
Fredde driver den. Så... Nu när den sidan har fått, eller sidan har blivit en sida igen, så är det kul att kasta som vi gjorde förr.
Ja, och det har varit jättekul att ha Fredde och Dan här också. Men de bor tyvärr på helt andra ställen.
Ja, helt tokiga ställen, ja. Småland,
ja.
Och Japan.
Och Japan. Det ena tokigare än det andra. Men som ni förhoppningsvis har sett, ni som lyssnar, så har vi ju gjort om sidan lite. Den har fått en ny design och där finns även ett forum nu för tiden som man kan... Just nu det var vi tre.
Det var vi tre.
Det är vi och Fredde då som skriver det här. Jättekul om det är någon där ute som lyssnar, så får ni gärna registrera er på markerasmodas.se och prata med oss på forumet.
Ja, det är alltid kul att för någon form av respons. Ja, om det nu är någon som överhuvudtaget läser det som skrivs. Men det är alltid kul att få respons på det och veta om någonting, om man vill fortsätta läsa eller om man vill ha det annorlunda eller om man vill ha mer av en speciell sak eller någonting i den stilen.
Eller bara skriva ja. Jag läser. Oh.
Ja, det är också bra.
Du är vår första läsare, säger vi då. Nej, så är det nog inte.
Nej, vi har några läsare. Några stycken, det har vi. Det är alltid trevligt.
Ja. Så vi tänkte bygga upp den här podcasten med att prata om några av de huvudkategorierna vi har på sidan där vi vill lägga upp länkar. Så den första vi har är spelkategorin. Så har du hört något spännande om spel? Tv-spel, brädspel, någonting? Har du gjort något kul?
Jag har börjat spela brädspel.
Ja.
Och till en större utsträckning. Annars så spelar vi gärna talisman brädspelet. Men det är
ja.
Det är inte så mycket nytt på talismanfronten, men jag har spelat en del brädspel. Ett Lovecraft-brädspel som heter Mansions of Madness, som är väldigt skoj. Och ett Star Wars-brädspel som heter Imperial Assault. Och de bägge två går ut på att alla spelarna jobbar tillsammans för att, så att säga, besegra huset. Så det är liksom bara en spelare som representerar huset eller rymdimperiet, och så jobbar de andra spelarna tillsammans. Det är kollaborativt. Det är lite roligare. Det är lättare att ha kul hela tiden när man spelar, om man jobbar tillsammans, än när man spelar exempelvis talisman, där alla försöker sätta dit varandra hela tiden.
Kanske lättare att vinna också.
Det är lättare att vinna också.
Ja.
Det är det. Men det beror på vem som är spelledare också.
Ja.
Jag har fått prova olika. Det är en som har speciellt nöje i att slakta sina spelare, och en som tycker det är roligare att bygga upp ett scenario och, så att säga, följa spelet rakt igenom. Med utmaning, absolut. Men och sen även på mitt liv, om man bortser från den enda gången i en gammal cast, då vi försökte oss på rollspela, om
just
du
det.
Kommer ihåg det. Ett Star Trek Deep Space Nine rollspel som, ja, det var du och jag som spelade och Fredde som var spelledare, och ja. Vi spenderade nog, ja, vi försökte sabotera bägge två, tror jag.
Ja, jag tror jag försökte så här tänja på vad man kunde göra i en sån här grej.
Ja, alltså nu har jag provat ett riktigt, nu har jag provat drakar och demoner på riktigt.
Härligt.
Trydvang, som versionen heter. Det är väldigt kul, men det är svårt att släppa, kan jag säga. Även för mig som är skådis så är det väldigt svårt att spela karaktären. Man vill väldigt gärna sitta som man brukar i tv-spel. Så här, men om jag equippar det här och gör det här och var väldigt avskuren från själva spelandet. Men poängen är att man ska vara i
karaktären.
Ja, jag skulle vara den här barden som jag var, vad han nu hette. Hans namn har tyvärr försvunnit. Så det var väldigt skoj, annorlunda upplevelse.
Jag tycker det låter intressant. Jag har aldrig, förutom den här casten då, har jag aldrig provat på sådana spel. Men du får lära mig någon gång.
Det har varit kul att prova. Har du spelat någonting annat? Brädspelsvariant eller?
Nej, ingenting. Jag har... Nej. Det kan väl... Jo, tv-spel har jag spelat TV-spel. Som utspelat sig i någon av de här världarna. Forgotten Realms-kampanjen utspelas, det är väl så att, nu ska vi se, vad heter det? Baldur's Gate utspelar sig i...
Men är det Dungeons and Dragons då? För det är inte samma sak som Drakar och Demoner. Intressant.
Ja, okay.
Det tror man, det trodde jag också, men det är det inte.
Ja.
Drakar och Demoner är en svensk version av, men det är liksom, det är inte alls samma...
Okay.
Det kommer inte från samma sak. Kan man säga. Men det är ju samma, det är rollspel.
Ja, du säger så, jag kan typ ingenting om det här. Men
hade du frågat mig för några veckor sedan så hade jag sagt samma sak. Ja. Men Dungeons and Dragons, jag har aldrig spelat det, men jag har förstått att det är ett jävla regelverk på det. Om man ska så här, besluta, sin karaktär ska välja så här moralisk inriktning, så att du är kaosartat neutral eller laglydigt neutral eller då laglydigt.
Ja.
Eller nej, det blir det inte kaos, ordnings, jag vet inte riktigt, jag kan inte det. Men det är, så dina karaktärs val baseras på din moraliska kompass. Om det är någon, för övrigt, om det är någon som lyssnar på det här och hör att detta är helt fel, detta jag säger, så skriv gärna.
Ja, ni får gärna
och förklara. Jag har sett många listor på så här, men så Batman är chaotic good eller någonting i den stilen, och Joker är chaotic evil.
Men det här kommer jag ihåg från Baldur's Gate, att man väljer det där i början. Man väljer att man ska vara chaotic evil eller vad det kan vara.
Men alltså, påverkar det hur man levlar då? Eller?
Jag kommer inte ihåg så mycket. Vad ska vi heta, ärlig? Vi pratar om någonting vi inte har någon aning om här.
Men då tycker jag vi ska prata om någonting som vi har någon aning om. För länge sedan så var, innan Markeras Molast fanns, så fanns Pokébloggen.
Just det.
Om Pokémon. Så det var väl lite grann det här intresset startade
med
Pokébloggen. Och gud vet att det finns väldigt många blogginlägg, både Nerdcast och Pokécast, där vi förklarar om hur den skapades. Men nu är det länge sedan vi spelade Pokémon på allvar, känns det som.
Ja, men vi har ändå spelat de senaste spelen som har kommit ut, alltså i huvudserien så att säga då.
Ja.
De senaste för tillfället när vi spelar in är då
Omega Ruby, Alpha Sapphire.
Just det.
Som har varit ute i lite mer än ett år nu. Nej, lite mindre än ett år. Det måste ha kommit ut i november.
Ja, något sånt kanske.
Sen oktober eller något sådär.
Något sånt, hösten var det i alla fall. Ja, de släpptes väl hela världen samtidigt?
Ja, jag tror det. De har varit kul. Men det är just nu när vi spelar in det här så ryktas det om att det ska komma ett till i huvudserien i generation 6. Men där finns inga konkreta bevis.
Nej.
Men det kom Pokémon X och Y och sen Omega Ruby och Alpha Sapphire. Och då är det gissningen då att det är ett Pokémon Z.
Vi borde kanske göra för vana att säga vilket datum det är vi spelar in, så att när de hittar de här MP3-filerna i framtiden vet det är alltså 16
september 2015. Då har vi den här spekulationen på vad det blir, tillsammans med resten av världen.
Ja.
Men det där var ju tidigare var ju lite jakten på att fånga allihop. Där fanns ju ett tillfälle faktiskt när vi hade allihop. Mm. Det fanns en vacker dag då vi hade allihop.
Mm. När det var säkert några veckor där vi hade allihop. Ja. Det var ju så att det var upp till generation 4 tror jag. Det fanns 4 generationer då.
Mm.
493 stycken Pokémon. Vi gick till GameStop och på väg att få vår sista. Det var Celebi.
Och det var fint att det var Celebi som var den sista.
Ja, det var jättefint. Och så fick vi, då hade vi 493 stycken. Men då vet jag att det var kanske en månad kvar ungefär till nästa spelserie. Generation 5, Black and White. Ja. Var de som skulle släpptes. Och ja, puff, så hade vi inte alla längre.
Nej.
Men det var en liten period där.
Och det var jag gav med en generation 5 ganska hårt. Vi köpte spelen på japanska.
Ja.
Och
då var man fortfarande rätt så intresserad.
Och problemet var nog åtminstone för mig att när de väl kom ut på engelska så hade jag ju redan spelat dem på japanska.
Ja.
Och när jag spelade på engelska och sen tog det lite stopp. De slutade annonsera ut roliga grejer, alltså så här wifi-eventsen försvann mellan Diamond och Pearl, alltså från att jag började spela Diamond och Pearl så måste det ha varit 2008, så var det ganska stadigt med wifi-events rörande i närheten av de nya spelarna, och det tog lite stopp, och där kom aldrig någon Genesect och Keldeo och Meloetta som är de tre från generation 5 som vi inte för tillfället har.
Ja.
De kände som att de aldrig kom, och då vet jag att jag tröttnade helt och hållet och la dem på sidan och spelade inte Black and White 2 när de kom ut. Så det blev väl ett uppehåll på minst ett år, kanske mer.
Och för er som inte vet så går ju Pokémon ut på att samla olika Pokémon, och vissa av de här finns inte i spelen. Nej. Utan då kan man då ladda ner dem via det event som de har. Det är de som vi aldrig riktigt...
Ja.
De eventsen, de blev de väldigt snåla med det under den perioden helt enkelt.
Ja, det kändes
och fortfarande så. Är,
ja. Nu är det fortfarande. Nu har X och Y och Omega Ruby och Alpha Sapphire varit ute ett tag, och där är fortfarande 2 stycken som visserligen har annonserats ut men inte wifi-ats ut. Och det verkar inte finnas något intresse från Nintendos sida att släppa ut de här från generation 5 heller.
Nej, det är väldigt, bor man i Japan och går och tittar på biofilmer, ja, så verkar man få de flesta, då delar de ut dem i biograferna. Men ja, bor man i Europa så
men det var, de började under en period med att liksom slänga ut antingen Pokémonen eller ett item för att få Pokémonen,
ja,
via wifi. Så det enda du behövde ha var en internetuppkoppling, och det var svinbra. Och sen så verkar lite grann som att de tänkte, det här är en svinbra grej, ja, den gör vi inte. Och började istället så här släppa ut nedladdningskoder istället. Så man måste köpa ett speciellt nummer av Korokoro eller gå in på GameStop och få en kod istället, ja, för att bara... Det känns som ett steg tillbaka, eller det känns fortfarande som ett steg fram och 2 steg tillbaka.
Ja, verkligen. Ja.
Sen kan man ju å andra sidan vara vuxen och intressera sig för andra saker också.
Nej, det tycker jag inte vi ska.
Nej, inget flabb och klabb, det är ju en av reglerna.
Just det. Ja. Och när vi ändå är inne på Pokémon så det ska ju släppas några slags smartphone-spel också.
Just det.
Just nu. Som kommer 2016. Pokémon Go tror jag namnet var. Har du läst något om vad det ska handla om?
Alltså, det är som jag har förstått det, och det är ganska löst, men då ska du kunna gå runt i verkliga världen, och så får du ett meddelande på din smartphone när det finns en Pokémon i närheten, och så ska du köpa en pryl, någon slags tracker som du kopplar ihop med din
smartphone. Du måste ha den här.
Jag tror man måste ha prylen, för det är redan folk som spekulerar i att vilket utmärkt sätt att hitta dig var du än befinner dig. Men och så, jag tror att poängen med att man måste ha prylen är att Pokémon är ju primärt för barn, och att föräldrar ska kunna bestämma när man ska kunna stöta på vilda Pokémon, eller att föräldrar ska kunna ha appen på sin telefon och då säga till att nu är det inte läge för ungen att börja leta Pokémon. Men Det är jag inte säker på. Det är som jag har förstått det, och det, jag kan ha missförstått det faktiskt. Men så har jag turat in det. Och det var ju att Google körde någon grej.
Just det.
För något år sedan.
Ja, det här pillskämt.
Ja, och det var tydligen någon slags dry run för, för Pokémon Go.
Okej. Alltså det känslan man får är att det här är en av de här Nintendo-experimenten som inte riktigt kommer gå så bra. Eller så kommer vara så roliga.
Det är många som är jävligt sugna på internet, så som jag har förstås det. Både Jay Witz och The Dex, som är två stora YouTube-användare som pratar mycket om Pokémon, är väldigt, väldigt, väldigt positivt inställda till det. Men som du och jag pratade om innan vi satte igång den här, så vi är inte så vansinnigt.
Nej, vi är väl inte det längre. Eller så.
Men ja, det var väl som du sa där, att om man kan föra över fångade Pokémon till sitt spel, så kanske det finns ett...
Ja, det känns som att vi alltid har... Det är de enda spelen utanför huvudscenen som vi har brytt oss om överhuvudtaget. Det är Pokémon Ranger eller vad det är. Ja. Pokémon Ranch
till Pokémon exempel. Ranch, ja.
Som är ett spel på Nintendo Wii där man kan föra över sina Pokémon från sitt Nintendo DS på en virtuell... Ranch.
Ja, och så går de runt där och leker. Och det, ja. det är verkligen akvariesimulator.
Mer en skärmsläckare än ett spel, kan man säga. Men jag tycker faktiskt det är lite roligt. Vi döpte våra Pokémon till lite roliga grejer. Och så,
ja,
vi ska inte nämna vad, men nej, det var
barn som lyssnade. Men det ledde, alltså, har du suttit upp en hel natt och kläckt ägg eller vad du gjort i generation 4 spel, så är det plötsligt en svinkul att en Zubat som heter Röven flyger förbi. Röven is looking happy.
Vi sätter igång det nu. Man kan fortfarande titta på dem. De bor där fortfarande.
Det gör de.
Våra stackars Pokémon.
Men vi var rätt i det. Vi har aldrig spelat Pokémon. Vad fan heter de? Mystery Dungeon.
Nej.
Fredde är ju väldigt glad i de spelen. För att Fredde vill vara lite eljest och spela något annat än huvudserien. Men, men de har jag aldrig... Och jag tycker egentligen inte särskilt mycket om Pokémon Ranger heller. Jag tycker,
nej, de var inte alls på.
Nej, det var inte alls ett kul spel. Det var väl kanske en kul idé, men jag tröttnade ganska snabbt. Och det är att säga ganska mycket om någon som spelar Pokémon, eftersom Pokémon-spelen i princip alltid är samma sak.
Frågan är om man egentligen hade tyckt Pokémon-spelen var roliga om det inte var det här samlarvärdet i dem.
Nej, jag tror
de
det.
De nya tror jag absolut i alla fall inte jag hade tyckt det var.
Men samtidigt, ja, om jag gillar någonting så kan jag döspela det. Alltså det är som att lägga patiens för gamlingar. Liksom. Jag en gång i halvåret spelar jag igenom hela Paper Mario, liksom. Det är inte svårt och inte särskilt utmanande längre, men jag tycker att det är väldigt kul. Men det är verkligen bara som att lägga patiens. Jag behöver knappt tänka på det när jag spelar det.
Nej. Ja, okej. Ska vi lämna Pokémon där?
Vi får nog ta och göra det.
Men
vi kan ju ställa frågan till folk som lyssnar. Pokémon är hipster inne fortfarande bland vuxna. Jag tror det är fortfarande hipster inne. Spelar du Pokémon i vuxen ålder? Det är en del som gör det. Spelar du det som barn och så vidare? Vad är dina tankar om vad som har hänt med Pokémon?
Eller har du barn som har börjat spela Pokémon?
Och skryter du då inför dem med att du spelade originalet?
Är du ett sånt as som gör det?
Det kommer jag att bli när jag har barn.
Jag med.
Okej, då lämnar vi spel.
Ja. Jag kan nämna en sista grej på spel. Jag spelar just nu, har plockat upp Lord of the Rings Online igen faktiskt. Jag spelade det för jättelänge. När vi bodde ihop spelade det. Det var 2011 kanske?
Ja, jag flyttade in hos dig 2011 och jag flyttade dit 2013. Så det var 2011-2012 bodde vi ihop.
Var det så?
Jag går på vilka specs det var. Hösten 2011 var det Bernadotte.
Jag tror jag började spela 2011. Jag spelade inte så länge, så det var 2012 så. Men jag plockade upp det spelet igen. Och det hade kommit en massa nya expansioner och grejer. Och ja, jag spelade lite grann nu, men jag ser fram emot att sluta spela det igen. Det.
Men det är ju fräckt att det har uppdaterat så pass. Att det
när jag spelade, då hade de släppt en expansion för till Moria, Casa Doom. och de hade släppt Mirkwood expansionen och Isengard var på gång. Och nu när jag började spela igen så kan man komma ända till Gondor, men Minas Tirith är på väg i ny höst en expansion. Det har ju tagit, för de som har spelat kontinuerligt under den här perioden, måste det ju varit väldigt frustrerande. Alltså det måste ju ha känts som att det har gått väldigt långsamt utvecklingen för dem att släppa de här nya expansionerna. Jag trodde inte det var sant att de inte hade kommit till Mordor än. Men det är väldigt, det går inte så bra för spelet just nu. De ska slå ihop servrarna för att det är för få spelare på varje server. För att man, jag tycker att det är rätt gött. Jag vill inte träffa någon annan när jag spelar. Och det är gött att jag kan... Det förstör lite känslan av att vara i den här världen när det springer omkring 10 andra nissar och också rädda världen samtidigt.
Men jag måste fråga, spelar man, vilken tidsålder spelar man i?
Du spelar under tiden som ringen tar sig från Fylke till Mordor. Så...
Okej, så du är
din karaktär är... De försöker trycka in dig på alla, så att du ska ha en liten del utan att förstöra någonting hur historien är i böckerna. Liksom. Så ibland är det rätt så fult och ibland är det vissa grejer där, till exempel där vad heter brödraskapet heter, nej vad heter
ja, brödraskapet,
när de är själva, när man uppenbarligen inte finns någon annan karaktär med, då kan man spela det som session play kallar de det, och då får man då ta rollen som Boromir till exempel när han ska när han jagar Frodo där, eller vad det nu kan vara liksom.
Men okay, men
och då är det som liksom en flash eller så här, ett minne som man får spela och sånt. Så att det ger ingenting till ens karaktärs level och sånt, men man kan ändå uppleva de här delarna ändå. Ja, det...
Men Moria som expansion, alltså, ja. De går ju själva genom Moria, det är ju halva yes. grejen. Vad gör du som hjälte?
Jag som hjälte kommer efteråt. Ja.
Fan vad stökigt det är.
Porten är öppen och dvärgarna vill ta över Moria igen. Så man tar sig in tillsammans med ett gäng dvärgar. I princip, de får ihop rätt snyggt och det mesta stämmer hyfsat bra med Lauren. De måste checka av allting med The Tolkien Estate, så att säga. Så,
men tar de filmerna, Jacksons filmer i beaktning överhuvudtaget?
Nej, utan det är licensen är för böckerna. Men med det sagt så köpte Warner Brothers upp dem för många år sedan. Och de tror jag har väl de filmerna.
Det är New Line som har dem, men det kanske är Warner.
Ja, men jag undrar inte de...
Ja. Ja, det är säkert något samarbete där.
Så jag tror de... Det märktes att de blev mindre och mindre rädda för att... det kom till exempel en tv-reklam där... precis när spelet gick från att vara att man hade en månads subscription till att det blev gratis att spela, free to play. Så och då var tv-reklamen, så kom Gandalf ut ur deras huvudkontor och sa... You shall not pay! Vilket jag tror är en scen bara är från filmen. Jag vet inte, säkert ganska lökigt också. Uppenbarligen.
Fast hade jag suttit i det mötet och sagt, okej, vi måste ha en grej för att de inte ska behöva betala. Då hade jag hade propsat så hårt för att det skämtet skulle med.
Alltså det funkar på något sätt. Men det är jättelökigt också.
Ja.
Men då lämnar vi spelet.
Då lämnar vi spelet.
Ja. En annan kategori vi har är film.
Oh ja, film.
Och det första jag kommer tänka på när vi sa att vi skulle prata om film, det var att jag såg den här trailern för Djungelboken igår. Djungelboken live action movie. Såg du den?
Ja, såg den. Jag vet inte, folk verkade jättesajkt. Jag tyckte det... Christopher Walken ska vara Kung Louie. I wanna be like you. Det funkar inte, min klassiska Christopher Walken imitation och sidosatt, men liksom there is no way.
Nej.
Nu kanske jag grisar att du gillar den helt och hållet, men jag...
Nej, jag, min känsla är absolut att jag inte alls är sugen på att se den. Jag är sällan sugen på att se filmer nu för tiden också, dessutom. Men det kändes dassigt, jag vet. Det kändes ju... Jag förstår ju vad de... Alltså, de fick ju till en rätt episk trailer på det sättet. Jag kan förstå att många... även hos mig så var det ändå så här... Man fick ändå någon känsla, det är lite coolt ändå. Men jag är lite rädd för att det kommer att suga.
Men de gjorde det nog med hjärtat på rätta ställe, det tror jag i alla fall. För det, så här, de verkade ha ansträngt sig för att det skulle se rätt ut. Och, alltså, till viss mån. Men man kanske är en cynisk jävel, men det såg för pajigt ut på något sätt. Och jag har svårt för filmer som försöker blanda live action och CGI på det sättet. Alltså, det är i princip bara CGI i den filmen. Jag vet inte om den ungen var datoranimerad eller vad han var. Jag har jättesvårt för det, för på något sätt är det, men okej, om man ska lägga så ofantligt mycket tid på att det ska se ut precis som riktiga människor, så varför använder man inte då bara riktiga människor? Sen å andra sidan, till den här, det hade inte gått. Det är ju för fan djur som ska
prata. Det är möjligt, det är en riktig unge. Jag såg faktiskt inte om det var...
Om det är en riktig unge så absolut. Men det, jag fick den känslan av att det här är allting gjort i en dator. Det är trist att hata på en sån grej. Men jag förstår verkligen inte grejen med det.
Nej.
Det
är omöjligt att veta om den kommer bli bra eller inte, men den känslan jag fick var nog ändå, nej, det här kommer nog suga. Jag fick samma känsla när jag såg trailern för Jurassic World. Nu har inte jag sett den än heller.
Det har jag.
Var den bra?
Nej, Jurassic World är inte en bra film. Jurassic World är en dum film som är fullt medveten om att det är en jättedum film och gör bara skojiga grejer med det. Ifrågasätt inte är väl tanke. Alltså, jag gick in beredd på att inte alls gilla den. Jag gick därifrån och tänkte, och jag hade kul.
Ja.
I två timmar hade jag kul.
Så lägsta möjliga förväntningar gjorde ändå att
det är den näst bästa Jurassic Park-filmen.
Det säger inte mycket.
Det har varit mycket snack fram och tillbaka där, samma med CGI. Vissa säger att den är skit, vissa säger att den är fantastisk. Jag noterade inte CGI alltså som dålig eller bra. Jag bara noterade att det var CGI fanns med överallt. Alla dinosaurier var CGI hela tiden. Även gånger då de med lätthet hade kunnat vara dockor kändes som att det var CGI. Det kändes väldigt mycket plottrigt. Och det var synd.
Det är ju intressant, för den första Jurassic Park-filmen gör ju... Det var nästan så att CGI skapades i den filmen, kan man säga. Och där gjorde de en väldigt fin blandning av CGI och dock. T-Rexen funkar ju jättebra liksom, som en jättestor robot eller vad det var.
Raptorerna är ju dockor flera gånger också, närbilder och sånt.
Det är väl mer när det var liksom så här flockar av djur som sprang, där det liksom är svårt att få till något annat än de körde lite CGI, och det stör den inte jättemycket i ettan liksom.
Nej, jag såg om 1, 2 och 3 faktiskt efter att jag sett Jurassic World, och det bekräftade ju att 2 och 3 inte är så bra. Och att ettan är en jävla fan, man glömmer det glad den filmen.
Ja, den är fin.
men det kommer ju där, alltså, det var ju inte tanken att det skulle inte göras med CGI först. Den första filmen, Spielberg var jätteemot det tills de övertygade, de visade den här när Gallimimus dinosaurierna springer och, så, liksom. Och då sa den här som gjordes dockor och modeller, sa I think I'm extinct när han såg
just det.
Och sen klämde de in det i filmen också, och det är synd att vi är så jävla vana med CGI, så att att filmskapare anser att man kan göra det till en sån överdrift. Alltså, bara ta Hobbit-filmerna exempelvis, som ett lysande exempel på att missbruka CGI.
Ja, verkligen. Nästan sa de ingen filmerna. Det kändes... Den första sa de ingen filmen kändes... Där var det ju nästan minst CGI.
Ja,
och den var, tycker jag fortfarande, är den absolut bästa av alla de filmerna.
Håller med.
Men ja.
Men nej, men Jurassic World, alltså, jag kan säga att se den men förvänta dig ingenting. Nej. Alltså ha kul.
Ja, jag tänkte se den när man kommer ut i något slags hemmaformat.
Jag
den kanske redan finns i
nej, det tror jag inte, det var några månader sedan den kom ut, men den kommer nog. Jag har sett ganska mycket film i sommar faktiskt. Ja. Ant-Man såg jag.
Aj då.
Den är också fullt medveten om hur dum den är. Ja. Alltså, de från början till slut är de fullt medvetna om att det här är en kille vars superkraft är att han är liten som en myra och att han mentalt kan kontrollera myror. Den är kul. Okay. Den är inget spektakulärt. Guardians of the Galaxy är mycket, 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 mycket bättre. Men den är kul. Sen så är Fantastic Four.
Mm.
Se inte den. Den skäl 1,5 timme av ditt liv.
Den var riktigt dålig.
Den är så fruktansvärt dålig. Och jag kan, där är många grejer som inte är bra i den. Och där är väl någon grej som är hyfsat bra. Men där är ett tillfälle då Fantastic Four handlar om ett gäng som tar sig ut i rymden. Och så blir radioaktivitet för vad de på sig. Och så utvecklar de superkrafter. Fyra personer. Tre forskare och en snubbe till, tror jag. Inte nog med att de hade tagit bort den enda kvinnliga forskaren från ekvationen i filmen så att hon stannar hemma när de åker ut på det här farliga uppdraget och bara får sina superkrafter för att när de kommer tillbaka så får hon typ splash damage liksom.
Okay.
Det är en riktig förolämpning faktiskt. Där är en sekvens där de testar den här farkosten innan den ska ut genom att sätta en schimpans i den, alltså som man testar de första rymdfärderna med apor liksom. Av någon, den gör ingenting. Den bara liksom, den sitter i vagnen och så har de en, eller i den här kapseln och så har en kamera in i kapseln så de kan se hur schimpansen mår. Och av någon anledning så har de datoranimerat schimpansen. Det finns ingen anledning och det ser så jävla tydligt ut. Det är så fruktansvärt tydligt att den är datoranimerad och det är så här. För den rör sig på det här sättet som datoranimerade figurer rör sig, som får man säga att här tecknaren tror att människor rör sig hela tiden.
Ja.
Så därför rör de sig väl så här. Du kan ju inte se som lyssnar, men flytande rörelser hela tiden och rör sig hela tiden. Där är alltid någon liten grej som tittar i ögonen och rör sig alltid på något sätt, men i behagligt gungande liksom. Många datoranimerade figurer gör gärna det för att härma.
Har det alltså blivit billigare att datoranimera en schimpans än att bara
ja, men för jag, det här är ju inspelat i Hollywood. Det måste finnas en schimpans. Det ni gör är att ni går till en snubbe som har en schimpans, eller en snubba som har en schimpans, och säger, kan vi förlåna en schimpans? Det är två utsnitt. Och så filmar vi den schimpansen och sen är det inte mer. För den gör ingenting, schimpansen. Den bara är. Och hela poängen är att den ser normal ut. Så precis som en schimpans. Varför lägga en massa tid på datan med en schimpans? Jag begriper inte det.
Det kanske är jättelätt. De kanske har färdiga datan med schimpanser i sina gallerier.
Färdigrenderat. Ja. Ska jag ha rymdschimpansen här? Jag har en floppy disk med en rymdschimpans på.
Ja, Fantastic Four, den ska vi inte se då.
Däremot Terminator Genesis, den hamnar på exakt samma flik som Jurassic World. Gå inte in och förvänta dig att den är bra. men ha kul när du ser den. Alltså, till skillnad från den här med Christian Bale som kom för några år sedan, Terminator, vad den nu hette.
Ingen aning.
Så är den här fullt medveten om att den är jättedum.
Ja.
Och har kul med det. Fan, till och med Arnold är ganska kul i den.
Ja, det gör han.
Det här är en tidsålder för film som är kass men medveten om det.
Men vilken är den senaste så här bra nya filmen du skulle säga att du sett då? Kan du komma på någon?
Måste det vara bio eller kan det vara...
Jag tänkte ny liksom.
Men jag har
sett någon släppt det år.
Jag såg Saving Mr. Banks.
Mm-hmm.
Disney-filmen om Mary Poppins, om hur de gjorde Mary Poppins.
Ja, okay.
Så är jag med min far häromdagen. Det här är riktigt bra. Den är lite sötsliskig. Men den handlar om hur Walt Disney försöker få rättigheterna till att göra filmen Mary Poppins utav P.L. Travers som skrev boken.
Mm.
Och hon är extremt motig för hon hatar Disney. Hon hatar allt vad Disney står för. Glättigt, dansande, tecknat möss. Hon tycker det är fånigt. Hon vill att Mary Poppins ska vara liksom en brittisk, strikt. Hon sjunger inte, väldigt viktigt. Hon är bra, men hon, det är inte så att hon hoppar och dansar och ler liksom. Och Disney är ju hoppar och dansar och ler i allt han gör liksom. Så då handlar det om hur Disney spelade av Tom Hanks försöker övertyga P.L. Travers, spelad fantastiskt av Emma Thompson, att ge med sig. Kan jag rekommendera varmt.
Mm, vad bra. En bra film också. Mm. Mitt i allt mediokert. Men jag försöker komma på någon film jag sett. Jag såg en westernfilm, men jag kommer inte på namnet nu bara.
A Million Ways to Die in the West.
Nej.
Den är inte heller bra.
Ja, tyvärr, jag kommer inte på den.
Men har du några uppdateringar på Magnum-filmen?
Nej. Jag tror inte det blev nog ingen Magnum-film. Typ. Tack och lov. Det skulle vi säga.
Men du kan förklara vad vi menar med det. Eller så.
Ja, Magnum-filmen var ju... Det var en tidsperiod där man bestämde sig för att göra filmer av gamla 80-tals serier. A-Team-filmen kom väl i den vevan ungefär. Och då sa de, ja men vi gör Magnum. Vi ska göra Magnum-filmen också. Så dök det upp på IMDb rykten om en Magnum-film. Och Magnum P.I. då, är det vi pratar om.
Ja, Tom Selleck.
Tom Selleck, ja. Men nej, vi tar inte, Tom Selleck ska inte få spela huvudrollen, tänker de. Och, men, och när man hör Magnum P.I. det första man borde tänka på då är ju Tom Selleck. Eller när man hör Tom Selleck är det första man tänker på Magnum P.I. Så hårt knutna är de här.
Han spelar ju Magnum även när han spelar andra roller i andra filmer. Ja, då är han ju Magnum.
Ja.
Effektiv.
Och alla fans av serien vill ju såklart se Magnum. Alltså, jag menar Tom Selleck.
Ja.
Jag till och med säger fel för att jag tycker de är samma person. Men nej, då skulle de väl ha någon ung förmåga där. Och då intervjuade de Tom Selleck och frågade för det spekuleras först att han kanske inte ville vara med i en film. Nej, han ville visst vara med i en film, men de frågade inte.
Det är konstigt.
Så jag är väldigt glad att det inte blev någon Magnum-film.
De gjorde någon väldigt seriös thriller-variant av Miami Vice för ett jävla massa år
sedan. De gjorde det, liksom,
okay. 10 år sedan, tror jag. Jag har aldrig riktigt sett Miami Vice, men jag tror inte det är så jävla seriöst som den filmen gjorde.
Det tror jag verkligen inte.
Fan vad den skulle ta hela konceptet med Crockett och Tubbs på allvar. Och ja, halva nöjet med Magnum är ju att inte ens Magnum tar Magnum på för stort allvar. Där finns alltid en ganska charmant glimt i ögat, åtminstone i de avsnitten som du har varit vänlig nog att visa mig.
Ja, nu för tiden ser vi bara ett avsnitt. Det finns ett julavsnitt i Magnum P.I. där de
Operation Silent Night.
Just det. Men de hamnar på en öde på julafton. Ja, vad huvudkaraktärerna sen. Den ser vi varje jul.
Den är bra. Varje gång vi ser den så konstaterar vi att det är ett jävligt bra avsnitt.
Det är ett väldigt bra julavsnitt. Så om det är, ni letar efter så här julspecialer och tittar på under julen, så rekommenderar vi Operation Silent Night. Jag är osäker på vilken säsong det är, men det får ni.
Ja,
använda en sökmotor för,
ja,
för att finna.
Alta Vista eller något sånt.
Ja, vet inte om det finns längre.
Nej, kan inte finnas längre. Bing.
Bing, ja. Eller DuckDuckGo. Duck, som heter.
Är det hipster Google?
Det är hipster Google. Ja, det är faktiskt exakt vad det är.
Det låter som det.
Det är typ vi trackar inte dina sökningar. Det är lite så.
Jag tycker inte om att googla. Jag följer en DuckDuckGo. Jag har säkert aldrig jag skulle tala om det.
Eller, vem är det?
Ja, det var hushipstern. Han kommer in och väger in på ämnen ibland.
Ja. All right. Ja, vi lämnar filmen.
Vi kan konstatera med film det är att vi tycker som alla andra att det är för mycket jävla CGI i film hela jävla tiden.
Ja, och jag ser mindre och mindre. Jag har haft en period där jag sett ganska lite film. Jag såg mycket film början av året. Så jag tror det har att göra med att jag har så period. Då ser jag mycket film. Jag kommer nog se ganska mycket film nu när det börjar bli höst igen, tror jag. Det känns som en riktig höstgrej. Vilken skräckfilm du kan kolla på när det är Halloween och sånt.
Nu, och nu börjar ju snart James Rolfe dra igång med sin Monster Madness.
Ja.
Som är en höjdpunkt för året.
Ja, verkligen. Och han hittar nya filmer.
Ja.
Det måste bli tunt snart. På,
ja, men jag tror ändå han är duktig. Jag såg någon intervju med honom nu för ett tag sedan. Han berättar att Monster Madness tar ett år att producera.
Ja, jäklar.
Det är inte klokt. Cinemassacre.com, om ni inte känner till det redan. Utmärkt. Obskyra skräckfilmer där. Många skräckfilmer där som jag aldrig hade sett om det inte var för Monster Madness.
Ja, det rekommenderar vi. Men som sagt, vi lämnar film där.
Ja.
Vi går in på den tredje kategorin, serier.
Vi kan bredda den till att involvera böcker också.
Kan det kan vi göra.
Eftersom vi tyvärr inte läser.
jag kan också berätta lite om serier. För jag gav mig faktiskt på det i somras. Eller när det var. Eller våras. Att, vi läste ju mycket DC Comics förr i tiden.
Mycket.
2008, jag vet inte när det kunde vara.
Jag tror vi började tidigare. Jag tror vi började läsa på riktigt 2004.
Oj.
Men det måste vara 20 års jubileet till Crisis on Infinite Earths. Och det måste vara 2004-2005.
Då läste mycket. Det var väldigt kul att läsa. Vi störde oss på mycket. Men överlag var det kul. Se vad som skulle hända. Vem dör de av i nästa serie? Och jag läste mycket. Favoriterna var ju då JSA,
Justice Society of America,
ja. Firestorm.
Just det, vilka var de som skrev den? Det kommer jag inte ihåg, men den var bra, den var riktigt bra.
Det var favorit för min del. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka fler som jag...
Men den Firestorm som vi läste då, den var helt ny då, 2004-2005. Och det var ny. Firestorm är en hyfsat gammal superhjältekaraktär. Aldrig varit stor i Sverige. Säg från sent 60-talet eller början av 70-talet. Men den versionen vi läste var en nyskapad version för 2000-talet. Jason heter han, Jason Rush. Det kommer jag ihåg. Men den var bra, den var riktigt bra. Men de lyckades fucka upp den karaktären.
De gjorde det. Men nu... Det var alltid något annat som tog vid liksom. Men de fuckade upp en hel del karaktär. Men så slutar vi läsa efter jag slutar i alla fall läsa efter, jag kommer inte riktigt ihåg. Det blev för många crises efter ett tag. Det var efter Infinite Crisis.
Efter Infinite Crisis kom ju 52, som är en av de bästa serierna någonsin. Och efter det så gick det nästan direkt igång på Countdown. Och då höll jag försökt läsa, men jag tror du släppte det då.
Jag släppte det, Final Crisis och sådana grejer. Där tappade vi nog det helt, eller jag i alla fall.
Ja, samma här.
Och sen så bara fick jag ett sug nu i våras. Att fan, det var ju så kul. Och nu har de ju, för jag som inte vet, de rebootade allting. Alla scener börjar om från ett igen. Detta är alltså serier som har hållit på sedan...
Action Comics har gått oavbrutet sedan 38.
Ja.
Och den var uppe i 800 någonting. Och som de numrerade om till 1. Samma med Detective Comics. De hade ju under vår livstid kommit upp och varit de enda serierna som hade kunnat komma upp i liksom nummer 1000. Men DC tyckte det var bättre att bota om.
Ja, och resonemanget var väl, alltså, det är inte jätte... Resonemanget, det är logiskt egentligen på något sätt. De kände att det är för mycket mycket bagage liksom. Det är för mycket invecklade stories som alla våra läsare måste ha koll på för att kunna läsa våra serier. Så att vi botar om allting, alla ska kunna hoppa på det här från början nu, det var väl tanken. Tyvärr så pissar man ju lite på alla som har läst de här gamla serierna, inklusive vi då. Men jag tänkte att fan, det är ett perfekt tillfälle ändå att det har bara kommit, det har hållit på något år, jag kan läsa ikapp de här nya. Det är säkert, jag kan leva med att det jag läste innan inte gäller längre liksom. Men då visar det sig att det är skit det jag sitter och läser. Och jag började med för just JSA var en favorit, Justice Science, Science of America. Så jag började läsa den serien som den heter Earth. Som jag förstod det var det då rebooten av JSA. Jag tror aldrig de kallas för JSA i serien dock.
Nej, och de är ju, det är ju inte alls menat att det ska vara, det är samma namn och krafter men inte alls samma karaktärer.
Nej, och det var ju bara några avsnitt eller några nummer in som man fattat okej, det här kommer aldrig bli det jag vill. Nej. De här karaktärerna är helt andra karaktärer, det enda de delar är namnet.
Ja.
De delar inte någon backstory överhuvudtaget, de delar ingenting. Och JSA var ju lite en, ja, jag vet inte, det var de här gamla goa lite äldre superhjältarna som på något sätt stod för någon slags inte så mycket kraft men väldigt mycket så här moral eller någon fin kultur där i bakgrunden.
Ja, man fick, det var en klubbkänsla. De var lätta att tycka om också, de här.
Det var oftast inte heller de största eventen som kanske hände i de serierna, utan fokus blev väl ganska mycket på story, så det var därför vi tyckte om det väldigt mycket.
Ja.
Och jag märkte nu när jag läste de nya Earth 2 att hur mycket de karaktärerna ändå betydde för ens intresse, alltså att det inte var någon Jay Garrick eller att det inte var någon Wildcat eller vad det nu kan vara. Alltså att de här inte fanns överhuvudtaget. Och så jag började googla så de måste ju fatta att det här skit, de kommer ta tillbaka dem snart. Då kan jag börja läsa igen. Och det enda hittar jag att de ska tydligen göra en liten så crossover med att den här världen tydligen att de, det gamla JSA fick vara med i två avsnitt eller två nummer på något konstigt sätt, så att de, jag vet inte hur de förklarar det, men de hade, de typ finns men de kommer aldrig användas, och att de bara fick göra ett gästspel i ett eller två nummer, då bara insåg att shit, det har gått, de har hållit på för länge nu sen rebooten, de kommer aldrig kunna gå tillbaka. Nej. Det går inte att rädda det här.
Nej.
Och då slutade jag direkt det här projektet att påbörja det. Så ja, det var en väldigt lång utläggning och min hur jag
upplevde det här. Det visar hur du som läsare, ja, där du blev utesluten på något sätt från det du tyckte om.
Ja, jag kunde inte, det är säkert väldigt många som inte har något problem att släppa de här, som kanske bara kan okej, nya karaktärer, ny story, skitsamma, men ja, det är så mycket historia, det är jättesvårt att släppa för många, tror jag.
Det är så för att vi började med JSA bägge två, och ta oss in i det, och jag kommer aldrig glömma ett nummer då de tre gamla gardet, Green Lantern, The Flash och Wildcat, Alan Scott, Jay Garrick och Ted Grant, diskuterar de nya, nuvarande unga hjältarna eller någonting i den stilen, och man får se, det läses från Wildcats perspektiv och han läser av sina vänner liksom. Och Alan Scott, Green Lantern, säger att it's the right thing to do eller någonting i den stilen, och jag kommer inte ihåg exakt vad han använder för ord, men Wildcat liksom säger att där har du Alan i ett ord, it's the honorable thing to do, och så svarar Jay Garrick med it's the polite thing to do och där har vi Jay i ett ord. Och det var, jag kommer ihåg när man läste det att man kände liksom, ja, det är det ju, det har lagts väldigt mycket tid på att få fram det här, att det är de här karaktärerna och de har den här karaktären, de har inte alltid haft det kanske, men det är de här vi följer. Det var logiskt att de gjorde besluten de gjorde. Och så vidare och så vidare. Det var familjärt och hemma. Att det försvann. Ja, men med det sagt att JSA hade inte varit bra på säkerligen ett år innan den rebooten. Om inte mer.
Nej, det är mycket möjligt. Men ändå. Jag hade hellre läst en dålig JSA, tror jag. Än en halvbra med de här nya.
Men de sköt sig själv, alltså jag vet inte riktigt hur det går för DC i sin publikation, men när de gjorde den här rebooten så väntade de stora grejerna att de skulle ha unga läsare. De ville inte ha de gamla nördarna, och jag begriper det, även om många blir förolämpade liksom, så här, men vad fan, det är vi som betalar för majoriteten av det, men det är serietidningar, fokus måste vara på en yngre publik, alltså jag skulle tycka det var skitkonstigt om Pokémon i main-serien om Pokémon plötsligt blev liksom vuxen och mörk liksom. Mm. Även om det är många vuxna som spelar Pokémon. Men de följde inte riktigt igenom på det DC, utan de, vissa blev bra. Aquaman som de rebootade, mm, blev ganska bra. Det var en ganska bra serie. Animal Man som de rebootade.
Det fanns ju bra serier, alltså, absolut.
Men de tog Firestorm, vår Firestorm, väldigt mycket för att det blev vår Firestorm för att den började publiceras när vi började läsa serier med, mm, Jason Rush då. Och han var en ung kille, en ganska stor superhjälte-nörd i den formatet man kan vara det i en värld där det faktiskt finns superhjältar. Och han var svart. Att det faktum att han var svart gjordes det aldrig någonting av i den originalserien. Han var bara en kille som var svart. Där finns människor som är svarta. Det är inte konstigare än så liksom. Nej. Men så fort de rebootade den, då skulle det göras till stora grejer. Han blev väldigt så svart aktivist. Han blev väldigt oskön. Han hamnade i något bråk med Ronnie Raymond som var den gamle Firestorm.
Just det.
De reimaginade, eller de, man tänkte om dem som att de var i samma ålder. Och de, han hamnade i ett bråk om att där han i princip anklagade Ronnie Raymond utan att han gjort någonting för att vara så här white privilege. Och det slutar liksom med att Ronnie Raymond går hem till sina föräldrar och säger: mamma, pappa, varför har vi inga svarta vänner? Och plötsligen så handlade liksom inte serien om Firestorm och den här sköna, charmiga karaktären som man tyckte om, utan det handlar om en väldigt arg man. Och då vill jag verkligen liksom inte ta ställning i någon form av rasfråga eller alltså någonting på det sättet, men det kändes jävligt konstigt att serien som handlade om en nördig kille plötsligt skulle definiera sig på att han var svart.
Ja, jag håller med. Och det är kanske det som stör mig så mycket, att det är ju uppenbarligen inte samma karaktär som när vi läste. Det större är ju att namnen då,
ja,
alltså att de fortfarande, att de får de här gamla namnen, som att det skulle vara de här gamla karaktärerna. Egentligen hade jag nog tyckt det var mycket bättre om de bara okej, okay, då får de heta något annat, ja, ihop det. För det är ju det är helt annat sätt.
Men det har aldrig gått. Jag har aldrig kunnat sälja det på nya namn.
Jag förstår varför de inte gör det. Men jag tror det är nog det som retar mig med det, att de försöker nästan så här.
Ja. Men det var ju flera sådana grejer. Alltså, jag tror att den här den rivalitetsdynamiken mellan Jason och Ronnie exempelvis, mm, kom från att de hade varit ganska populära i Batman The Brave and the Bold, tv-serien. Mm. Och där var de två väldigt olika karaktärer, en nördig, en jock, och de bråkade ganska mycket och man fick ut en ganska fin dynamik på det. Ja. Det gjorde de aldrig i serien, när de var goda vänner i serietidningarna fram till. Men jag tror att någon tänkte, fan, det här funkar ju, dynamiken att de är ovänner funkar här.
Ja.
Då använder vi den. Och man vänder på den myntet, så karaktären Starfire var väldigt, väldigt poppis bland unga tjejer från tv-serien Teen Titans. Jag såg aldrig den, men hon var väldigt poppis i den, bland unga tjejer, en role model liksom. Och hon var lite annorlunda från sin originalserietidningsversion, för hennes originalserietidningsversion har alltid varit sexuellt frispråkig. Hon har inte så mycket kläder på sig, och har inga dubier. Hon kommer från en annan ras av en utomjordisk ras som inte har dubier till att prata om sex och relationer, vilket gör många skämt. Det blir mycket, mycket skoj och skämt på att människor blir obekväma när hon pratar, för hon har inga.
Lite som Borat, eller?
Ja, men typ, fast en 2 meter lång skitsnygg utomjordisk tjej, med nästan inga kläder på sig. Men när de då rebootade henne, så gjorde de om henne till någon slags nymfoman med minnesförlust i princip. Det första som händer när hon dyker upp i då The New 52 riktad till barn är att hon är näck. Och berättar för läsaren att det enda sättet hon kan minnas folk på, det är om hon ligger med dem. Så hon går runt och föreslår att hon ska ligga med alla. Och det vet jag att det var många liksom föräldrar då som köpte Starfire-serier till sina unga för att de gillar Starfire. Mm. Och DC ska bota om för att det ska vara för yngre barn, och så handlar det liksom om en rymdnymfo med minnesförlust som aldrig har några kläder på sig.
Okay.
På något sätt var det charmigt på 80-talet när det var hintade så åt det hållet, men nu är det 2000-tal och då 2010-tal till och med, och då måste man tydligen vara liksom go all out neck på något vis.
Ja. Ja.
Och det var mycket så. Det var mycket såna grejer. Och DC var, de Och de var väldigt, väldigt stolta över att de hade ett gaypar i en serie, men sen, och de var jättestolta över att det skulle vara liksom att de skulle gifta sig, de här då, Batwoman och hennes tjej, och sen så drog de in det och sa nej, förresten, de ska inte gifta sig, och vilket gjorde väldigt många fans. Okay. De spenderade väldigt mycket tid helt enkelt med att till synes skjuta sig själv i foten.
Ja.
Och det var jättekonstigt, och de släppte inte så mycket film, och de filmer de släppte var plottrigare. Alltså Green Lantern, som vi såg och försökte försvara, den är en plottrig röra, Green Lantern. Den är inte så dålig som alla säger att den är, men den är en plottrig röra. Så till den milda grad att Ryan Reynolds, som spelar Green Lantern, spelar Deadpool i den kommande Deadpool-filmen. Och Deadpools, en av Deadpools superkrafter, han är i Marvel, det är att han är medveten om den fjärde väggen, och han är medveten om att han är en fiktiv figur. Så när han ska få sin superdräkt, Deadpool, så säger han "Please don't make it green or animated." Och det är ganska kul, tycker jag. Och det är en ganska bra så här spark rätt i pungen på det. Det är synd. Anledningen till att vi tar upp mycket av det här är för att det fanns en period där vi tyckte väldigt mycket om DC Comics.
Ja, det var... Ja. Det var då det. Så är det inte längre.
Men som många säger, och som är helt rätt, de serierna som vi läste och tyckte jävligt mycket om finns fortfarande kvar att läsa.
Ja.
Det kommer inte mer av det bara.
Det rekommenderar vi absolut att man ska läsa.
Ja, plocka upp sen. Du kan plocka upp gamla JSA, de riktigt bra Grant Morrisons JLA, Justice League of America, 52.
Och man kan läsa serien som är mycket tidigare så också. Jag vet, jag börjar ju med att läsa riktigt gamla serier som jag lånade av dig. Jag vet inte om det var Golden Age. Nej, men det var
Silver Age, var det.
Silver Age, det var så crossover-grejer mellan Golden Age och Silver Age. Och
börjar årligen från 63 eller 64 eller något sånt.
Ja. Och det kan vara, det kan, för mig var det mycket, väldigt mycket värde i att kunna historien bakom, alltså, för det är så mycket historia i de här serierna, man märker det när man börjar läsa dem, att okej, det här har hänt, det kan ha hänt så många år bak i tiden, när man pratar om den här crisisen eller vad det kan vara liksom, som hände ja, på 70-talet eller vad kan det ha varit, 80-talet liksom.
Ja, det var ju väldigt, väldigt skoj där att kunna utbilda det.
Ja, och så jag tyckte det var väldigt kul, och det hela kulminerade egentligen i, alltså i min, vad ska man säga, min, när jag läste upp mig fram till nutid, så kulminerade det väl lite i Infinite, vad heter det? Crisis on Infinite Earths, ja. Som var deras kanske fortfarande största crisis, det vill säga tillfälle då de dödar har väldigt många, ja, olika hjältar
och rebootar hela, stor maxi-serie egentligen, där de har ihjäl massa karaktärer och försöker strömlinjeforma sitt universum i princip.
Och den var väldigt bra också. Ja, den, bra. Så den kan jag rekommendera att läsa. Tyvärr, det är klart man kan bara plocka upp den och läsa om man vill, men det blir ännu roligare om man känner till karaktärerna, ja, sen innan, har man läst lite av de gamla serierna innan.
Är man lite extra nördig så kan man ju antingen då plocka upp Crisis on Multiple Earths, som just är ett gäng samlingsalbum med de här gamla serierna som i princip sätter standarden för hur det skulle bli. Eller så kan man ha Wikipedia i närheten. Det blir inte riktigt samma grej då, men om man bara vill läsa en grej, då Crisis on Infinite Earths och Wikipedia. Det var ju extra kul i och med att den kulminerade i Crisis on Infinite Earths, och sen så började vi läsa det som publicerades nu. Och då byggdes det upp till Infinite Crisis, som vi då trodde skulle vara någon slags bara i namn hyllning till Crisis on Infinite Earths. För DC hade ändå spenderat 20 år med att säga att vi kommer aldrig att uppmärksamma Crisis on Infinite Earths som kanon. Så det var en ganska mäktig grej när man läste,
ja, det
i realtid och insåg att, åh helvete, det här är på riktigt en uppföljare till Crisis on Infinite Earths.
Ja, det var sjukt häftigt. Nej, men det var de minnena som gjorde att jag nu ville försöka plocka upp det igen. Men,
jag kan säga, om ni nu tänker lyssna på de här raden, så det, alltså, när jag säger 52 så menar jag serien i fyra volymer som heter 52. DCs högsta höns valde sen att använda 52, begreppet 5252, till att namnge en massa andra serier som inte nödvändigtvis behöver vara bra. Men där finns en serie av Geoff Johns, Mark Waid, Greg Rucka och Grant Morrison, tror jag. Ja, och Keith Giffen.
Ja.
Som heter bara 52.
Ja.
Och som är obscent jävla bra.
Ja, den är bra. Och innan vi lämnar DC och ser, så kan jag också nämna, om man vill läsa en DC-serie som är fristående och bra, Animal Man.
Ah!
Från Grant Morrisons Animal Man. Också riktigt bra.
Den är bra. Meta så in i helvete.
Ja, väldigt meta. Men man har inte läst någonting annat. Nej. För att uppskatta den. Yes.
Fan, vi hade mycket mer att säga om serietidningen.
Ja, jäklar. Ja, har du något mer om serier, eller ska vi...
Jag tror vi får runda av.
Vi går runda av.
Den här nostalgitrippen, jävligt nice. Men jag tror vi får runda av här.
Det får vi göra. Jag tänkte, vi går igenom några av huvudkategorierna som vi har på Markeras och Modet. Vi rekommenderar att ni går in och läser mer av det vi skriver där. Vi har även en kategori som heter nördfavorit. Och jag tänkte, nu sätter jag det på pottan lite här. Men om nu skulle du vilja plocka fram en nördfavorit sådär ur minnet, bara och nämna lite kort.
Och av alla nördfavoriter vi har haft?
Nej, men någon som vi inte haft, som du kan komma så, på så här, under senaste perioden, som du har tänkt på så här, det här är en nördfavorit som jag kanske inte skrivit om.
Ja, men då får det bli så här, tycker jag vi ska avsluta alla och de här.
Ja, det kan vi avsluta, men nu blir det en överraskning för dig här.
Alltså nu när vi har pratat, så tror jag måste säga Sandman. Alltså superhjältekaraktären Sandman, den allra första. Det har funnits flera stycken varianter som DC har publicerat av Sandman, och Marvel har också haft sin variant, men den allra första var en mystery man. Han hade inga superkrafter, utan han iklädde sig en gasmask och hade en pistol med sömngasampuller och sövde folk, alltså också Sandman, John Blund. En väldigt fin så här deckarserie från 40 eller någonting i den stilen, och som på något sätt levde sig vidare sen. Men han kom lite att representera det gamla gardet i moderna DC-serier, inte nu sen rebooten, men när vi läste, då representerade han väldigt mycket det gamla gardet, för han föryngrades inte med de andra hjältarna, utan han dog faktiskt av ålder. Men så mycket när de pratade om så här gamla äventyr och sånt, så var det ofta han, och han var ofta någon slags bro mellan, bara att han fanns liksom. Det var flera serier som gjorde det. Kingdom Come, en miniserie som inte har, sitter ihop med någon kontinuitet, utan det är bara en miniserie som jag också rekommenderar varmt. Använder också Wesley Dodds Sandman som någon slags koppling till det gamla gardet. Smallville TV-serien gjorde samma sak. Använde honom liksom. Han är dömd att alltid vara liksom den här gamle mannen som en gång var en superhjälte och nu liksom dör för att sätta igång historien. Det är så i JSA, det är så i Kingdom Come, det var så i Smallville. Designen skitsnygg, konceptet skitbra, bra jävla karaktär. Han jag brukar nämna honom när det är min favorit superhjälte.
Ja, vad fint. Ja.
Då vänder jag på det.
Ja.
Och så är det inte.
Yes, och jag väljer Leif G.W. Persson som är min favorit. För jag tror, där pratar vi med en riktig nörd. Så egentligen behöver jag inte nämna så mycket mer om honom.
Du kan väl berätta lite grann i alla fall, ifall det är någon som är förmodligen att vet vem han är.
Leif G.W. Persson är kriminologiprofessor som uttalar sig i tv om allt möjligt egentligen. Blev väldigt populär på Efterlyst, TV3, som han är även författare. Det finns ett talesätt som låter: om ett träd faller i skogen och Leif G.W. Persson inte uttalar sig om det, har det verkligen hänt? Han är väldigt skön och väldigt han pratar ju väldigt konstigt, tycker folk. Han tar tid på sig och komma till poänger och så vidare. Men han säger själv att det är för att han passar på. Han försöker vinna tid när han pratar för att inte säga någonting fel. Liksom, utan att han ska...
Men, bättre det är att bara prata skit.
Och i princip allting han säger, inte riktigt allting, men mycket av det han säger när man ställer seriösa frågor till honom, har han underbyggt med fakta. Och ja, det är något att se upp till ändå, på något sätt.
Det finns för lite sånt i samhället numera.
Ja, det kan man väl tycka. Men, och anledningen till att jag valde Leif G.W. Persson, jag har en docka av honom som stod i min bok. Det var första säsongen när Jay här frågade.
Men han, dockan, det är någonting som inte stämmer. Han har inte ett litet bord att luta sig mot. Det tycker jag varje gång man ser en bild på honom så står han lutad över. Är det någon som går efter honom med sån här kafébord eller vad heter det? Högt barbord liksom, så att han alltid har.
Ja.
Eller är det bara för att det är det han gör?
Nu kör han ju med käpp har jag sett.
Ja, jag är inte uppdaterad.
Nej, men njut av honom medan han lever. Man kan ju undra hur länge
till. Han har kommit att representera så här grabbighet eller gubbighet. Jag vet fast han har ett så här kokböcker som han har fått i födelsedag.
Ja.
GV
och Gio.
Och Gio, ja.
Just det.
Man ska ut och jaga och laga köttet själv eller vad
det är. Jo, nej. Men
vi är inga jägare.
Nej.
Vi är knappt bra på att fiska ens en gång.
Nej, vi fiskade förr i tiden. Men det, vi fick panik när vi fick upp fisk. Yes. Nej, vi rundar av här. Det var väldigt trevligt.
Ja, väldigt trevligt. Länge sedan vi gjorde det så här.
Ja, förhoppningsvis så gör vi fler som har haft inte om vi tyckte det var kul.
Ja,
det tror jag vi gjorde.
Ja, men tack så mycket. Tack. Ha det bra.
Hej då. Well, I tried everything, baby, to get along with you. Now I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna stop my crying, gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. 'Cause you're gonna need my love.